Välkommen till Klocksnack med Nymansur 1851. Idag kommer vi prata om lite svenska klockor, lite svensk klockdesign, lite svensk klockhistoria. Och vi är även med oss Felix Forsmark, vd på Sjösandström, som kommer berätta lite om det företaget och svara på lite frågor. Det är jag, Viggo och Denke från Klocksnack. Ska vi snacka lite klockor helt enkelt?
Viggo? Mm. Idag ska vi prata om svensk klockdesign och svensk klockdesigns historiskt sett och så.
Precis.
Berätta.
Jag får väl säga helt ärligt att jag har inte asbra koll egentligen när det kommer till just svensk klockdesign. Men det finns ganska mycket att prata om när det kommer till svensk design och svensk arkitektur och så. Vi är ju väldigt, väldigt duktiga på det, inte bara i Sverige utan även i Skandinavien och Norden. Man talar ju ofta om skandinavisk design och vitt och enkelt och sparsmakat, och det går ju hem över hela världen skulle jag säga. Men vi lyckas ju även använda oss av det i de klockor och klockvarumärken som faktiskt finns i Sverige i dagsläget. Om man börjar med Sjösandström exempelvis och Daniel Wellington, Triva, så ser man ju tydligt den typen av formspråk och estetik i deras produkter. Så det håller ju ändå en linje där.
Jag kan ju tänka också att svensk krocktradition behöver inte nödvändigtvis handla om varumärken och design. Det räcker ju också. Urmakeri är ju ändå ett sagt, traditionellt hantverk, eller om vi kallar det för. Men vi har ju haft duktiga urmakare i Sverige i så länge det funnits klockor att reparera i princip.
Inte bara duktiga urmakare, men duktiga hantverkare. Så finns ju en lång hantverkstradition i Sverige. Inte bara när det kommer till klockor utan när det kommer liksom allmänt till väldigt mycket annat.
Och det är väl också där har man en intressant aspekt på det historiskt sett, tycker jag. Det är ju att väldigt många urmakare under för kvartsrevolutionen egentligen. Man köpte in färdiga boetter, man köpte in färdiga visare och färdiga verk, och sen så satte man sin egen prägel på tavlan.
Precis.
Och sålde det som sin egen klocka under egen flagg.
Och just det med att branda tavlor med sitt eget varumärke eller namn, det har ju skett historiskt sett hos väldigt många andra tillverkare, och inte bara i Sverige utan det har ju varit över hela världen egentligen.
Det var väl så affärsmodellen såg ut på den tiden?
Nej, men precis.
Har Nymansur någon gång haft eget klockmärke med egen tavla?
Inte riktigt på det viset skulle jag säga. Vi har ju gjort lite inte många, men det har ju jag har ju sett att vi har liksom haft generiska klockor med kvartsverk med sån Nymansur på tavlorna, men det är ingenting vi har sålt på det viset, utan vi har mer använt oss av. Vi gjorde ju en special edition med Ikepod när de var i ropet.
Fast då har vi hoppat fram lite. Ikepod är inte riktigt 60-tal, Viggo.
Nej, precis.
Säger man Ikepod eller säger man Ikepod?
Jag säger Ikepod. Men jag hade inte så mycket med klockor att göra när de var populära, och jag har inte riktigt djupt grävt så mycket Ikepod överhuvudtaget.
Nej.
För att egentligen veta exakt hur man ska säga det.
Men om vi hoppar tillbaka till svenska vintageklockor med svenska härliga namn. Såhär Svalan, Tärnan.
Ja, mycket fågel. Svalan, Tärnan och även de här Lemania TG95. Eller 195.
Just det.
TG195, det
är ju faktiskt den klassiska Viggenklockan. Den är ju en viktig historisk parentes.
Ja. Men framförallt TG195 ser man ju mycket av på Klocksnack, och det är en populär klocka och grymt fin och har ju skjutit iväg i pris något helt absurt. Men det har ju även liksom Lemania Viggen gjort också de senaste 10 åren, om ens det.
Ja, nej, men vi kan väl konstatera att svensk klocktillverkning och svensk klockhistoria, den är fylld med väldigt många duktiga hantverkare bakåt i tiden. Ja. Och det är fyllt med ganska mycket små mikromärken med egna variationer på urtavlor. Men det finns liksom inget direkt starkt svenskt varumärke om man tittar tillbaka på 60- och 70-talet.
Nej, precis. Inte om man tittar väldigt långt bak i tiden. Och då snackar vi liksom jag skulle säga tanken mellan 1900 till 1950-tal. Där finns det inte så mycket liksom, särpräglat.
Men där var det väl också mer där låg väl fokus mer på själva hantverket och mer på att kanske ha en klocka, för att det var alla behövde ett armbandsur och, och lokala urmakaren tyckte att det var roligt att kunna ge ett armbandsur där det stod den lokala urmakarens namn på klockan. Nej, så då kunde man producera det med generiska boetter och generiska verk av olika kvalitet. Ett märke som jag tänkte vi kunde plocka upp lite senare, det är faktiskt Rolex.
Men det där finns ju faktiskt en hel del kul att säga, minst från med klar koppling till forumet.
Definitivt. Så jag tänkte, men det kan vi spara till historiestunden. Så kan vi lämna Rolex där hem och så kan vi gå i, kanske hoppa fram lite och titta på moderna svenska märken. Mm. Vad har vi för moderna svenska klockmärken nu om vi ska bara lista upp dem?
Så tydligast blir ju Sjö Sandström i modern tid. Även Halda, Gustafsson och Sjögren, även om inte jättemånga som kanske känner igen det och känner till det, så är de faktiskt också en tillverkare som gör som är helt svensk och gör klockor i Sverige. Men bortsett från det så har vi även Triva och Daniel Wellington som är ju extremt stora och kommit upp de senaste åren bara.
Det här är ju lite elefanten i rummet.
Ja.
Triva och Daniel Wellington, är det ens klockmärken?
Det tycker jag absolut det är. De gör ju klockor, det är ju det de håller på med. Och sen så kan man ju diskutera om det är egentligen mer accessoarer. Men en klocka kan ju absolut ses som en accessoar som ändå fyller en typ av funktion. Man får inte liksom underskatta det att just majoriteten av de som faktiskt köper klockor inte kanske nödvändigtvis köper klockor just nu i alla fall för att just den fyller funktionen av att visa tiden, för tiden har ju telefonen. Och den tiden har ju telefonen är generellt sett betydligt mer precis än den du har på handleden, framförallt om det handlar om mekaniska klockor. För mekaniska klockor avviker ju någorlunda. Allesammans.
Jag tycker Triva eller Daniel Wellington, jag tycker att det är den typen av klockor. Jag tycker att det är bra.
Ja, det är väldigt det är väldigt viktigt. Jag tror att branschen hjälper mer än hjälper just i och med att de presenterar klockor för en betydligt bredare massa med tanke på deras prisläge. Och det gör ju det, och intresseras man för klockor på det sättet så kan ju det skapa ett djupare intresse.
Ja, men det är en bra inkörsport. Det är en bra inkörsport. Yes. Man kan börja med en Daniel Wellington. Det tycker jag man märker också, att det är väldigt många som kanske har ett så här begynnande klockintresse, då kanske det börjar med en Daniel Wellington och sen så går man över på tyngre grejer efter det. Och det märker vi också på Klocksnack, att det kommer väldigt många som har nya medlemmar som har börjat med just en Daniel Wellington eller någonting liknande. Och sen så, ja, det i sig väcker intresset, så kanske man går över på det vi skulle kalla för riktiga klockor kanske då.
Ja, typ Seiko exempelvis.
Men vad tycker du? Har du klämt på någon sån här Gustafsson och Sjögren någon gång till exempel?
Jag har aldrig gjort det, men jag har ju sett lite bilder. De är ju verkligt coola, det tycker jag. Och jag tycker det är roligt med att de är lite så här fornordiskt mytologiska i hur de har designat dem liksom. Mm. För att själva urverken i sig är inte de som tillverkar urverken i grund och botten, utan urverken är ju liksom så kallade generiska urverk som de sen har liksom moddat och finisherat framförallt hemma.
Men för sen ligger väl tyngdpunkten ligger väl på häftiga materialval.
Precis, och liksom gravering och finishering av boetterna och häftiga urtavlor visar just de här detaljerna, allting runt omkring. Man ser lite drag, i alla fall i min mening. Nu är det här en annan typ av klocktillverk egentligen, med Karivuotilainen och även Sarpaneva från Finland, som också har den här lite, jag skulle också säga nästan lite fornordiska mytologiska designen i deras klockor som de har.
Men där har man ju faktiskt en lite unik grej med svensk design, att man fångar upp det även i klocksvängen och gör de här, man plojar till det lite kring det nordiska ljuset.
Ja men precis, och det är ändå
karvar in träbitar i stål.
Ja precis, men det är helt annorlunda från Sjö Sandström och Triva och Daniel Wellington och Halda, som är mera modern svensk design. Här snackar vi ju om någonting som är väldigt långt tillbaka i tiden egentligen.
Sen finns det en annan skillnad också, det kommersiella, alltså Sjö Sandström, Halda och Daniel Wellington, om man nu ska nämna dem i samma mening. Det är ju betydligt mer kommersiella satsningar som vänder sig till betydligt bredare publik.
Ja, absolut.
Du kan tänka på Gustafsson och Sjögren eller Sarpa
Sarpaneva och Karibotilainen.
Sarpaneva vänder sig kanske lite till, alltså det är en smalare grupp människor som vill köpa en klocka gjord i renkött.
Absolut.
Ja, även om det är en cool grej.
Ja, verkligen.
Jag säger inte att någon av dem har gjort det, men det känns så.
Ni får se alla som lyssnar nu och googla på det här och kolla bilder på deras klockor, för det måste ni göra.
Okej, men så långt svenska klocktillverkare. Jag vet inte riktigt om vi något, ska vi lägga till någonting mer, eller ska vi släppa på Sjö Sandströms vd Felix Formark som är här idag?
Det tycker jag vi gör.
Ja, han är både klockkunnig och ganska rolig.
Ja, härlig att prata med.
Ja. Bra, välkommen Felix. Nej, jag skulle faktiskt vilja önska Felix Formark välkommen. Sjö Sandströms unga, framgångsrika och hungriga vd.
Sjukt kul att vara här.
Ja. Mm. Ni firar ju 30 år i år.
Mm, stämmer. Ja, det är inte så lite. Nej, men det känns sjukt stort faktiskt. Vi har ju byggt klockor i Sverige i 30 år nu. Och det är väldigt många som faktiskt inte känner till det.
Okay.
Så det kommer vi försöka aktivera över året, både med engagemang inom stora sportsliga händelser, men även såklart via våra kanaler och även med ett gäng nya modeller.
Kan vi inte få höra lite grann om historien bakom Sjö Sandström? Folk upplever nog, eller hur Viggo, Sjö Sandström som ett märke som alltid har funnits, men det har ni inte gjort.
Nej,
men det har funnits längre än forumet i alla fall. Så att det...
Längre än forumet, men inte lika länge, men inte lika länge som Nymans.
Nej, men först och främst så är det ju liksom många som inte känner till att vi har en otroligt lång och stolt urmakartradition i Sverige. Alltså 1852 så var vi by far, via Victor Sköldberg, de bästa i världen på att bygga skeppskronometrar. Och senare då så hade vi Henning Hammarlund som var extremt duktig på att göra de här klassiska fickuren som man som man hade i västen.
Ja, det är ett stickspår här. Skeppskronometer är ju någonting som tas upp med jämna mellanrum i olika sammanhang. Vad är en skeppskronometer?
Ja, men en skeppskronometer var väl liksom dåtidens navigationsutrustning. Alltså tittar man på hur man idag beter sig ombord på ett fartyg som egenskap av kapten, så navigerar du med hjälp av koordinater och GPS-funktioner. Alltså det här är dåtidens svar på den moderna tidens GPS. Så att det handlade egentligen för att du skulle kunna navigera rätt på sjön.
Okej.
När ni sitter och bläddrar i olika varumärkeskataloger när det kommer till skeppskronometrar, då kommer ni se en liten trälåda.
Exakt.
med en klocka helt enkelt, och det är de här skeppskronometrarna. Mm. Det är ingenting du hade på handleden då?
Nej.
Eller i västen?
Ja, eller i västen heller för den delen.
Nej, verkligen inte.
Man hade rommen i ena fickan på västen och så hade man kronometern i den andra.
Ja, det är klart. Ja. Det är dock en jävligt stor ficka, men det funkar säkert. Ja. Nej, och det är någonting som vi, alltså sen starten 86, när vi startade så ville Christer och Mikael alltså förvalta och utmana det arvet som vi faktiskt har.
Christer och Mikael, det är...
Christer Sjö och Mikael Sandström då, som är våra grundare. Och ville då på ett sätt visa världen att vi fan kan bygga fantastiska klockor även i Sverige. Och bolaget startades ju 1986. Utvecklingsarbetet med den första och den andra klockan egentligen tog väldigt lång tid, för att vi ville på ett sätt revolutionera branschen och visa att fan, vi kan det här.
Mm. Vad var ni gjorde först då?
Vi släppte ju den första klockan 93, som var världens första svensktillverkade klocka. Då så släpptes den i två utföranden, med vit urtavla och svart urtavla, och hette då Automatic. Heter numera Royal Steel Classic, men är i stort sett motsvarande som vi gjorde 93, dock med vissa konstruktionsförbättringar, och numera finns den även i tre storlekar, då fanns den bara i en storlek.
Visst kom den i en sån här rund, schysst trälåda?
Mm, i björk, ja, svensk björk.
Björk, ja. Yes. Masurbjörk. Mm. Var det den?
Jag vet faktiskt inte.
Det är väl relevant, Viggo?
Det tycker jag absolut.
Ja, du såg så skeptisk ut.
Ja, nej. Ja.
Svensk masurbjörk och armband i tärnsjöläder.
Ja, stämmer.
Var så?
Ja. Mm. Vi har jobbat historiskt med Tärnsjö, ingenting vi gör idag, men historiskt har de varit en del av vårt arv.
Det är ju superkul. Det är precis som med UTC ORC-modellen, som vars första verk var ett samarbete med den svenska försvarstillverkaren
Bofors. Men du går lite grann händelserna i förväg. För att vi 97 så kom ju den produkten som än idag är väldigt ikonisk och väldigt signifikativ för oss. Mm. Och det är Chronolink World Timer UTC, som den så fint heter egentligen.
Och det är den klockan som har
ett lock på.
Ja, men det var ju den mycket som satte oss på kartan för första gången på allvar. Och tittar man vad den gjorde för oss som varumärke, så ville vi ju på ett sätt alltså kombinera det bästa utav två världar. Alltså skapa en produkt för den moderna affärsresenären. Och då valde vi att göra egentligen två stycken klockor igen, där vi då tillverkade ett urverk tillsammans med Bofors i Karlskoga, som bygger på samma teknik som då satt i Bamse-missilen. För att på den tiden så hade man ju inte heller den absolut senaste teknologiska utrustningen för att styra via GPS. Så då var ju tiden otroligt viktigt, och den var väldigt precis. Så då lyfter man in den tekniken i urverket som vi har då sitter i den digitala delen. Och sen som svensk så ville vi ju såklart föra in vissa features som ja, vi trodde att den moderna affärsresenären behöver. Så det är ju extra, eller det är alla förinställda världstider, kronograffunktion, timerfunktion, kodminne. Men sen såklart det absolut mest svenska av de alla funktionerna, så kan den också visa vilken vecka du befinner dig i.
Det är en extremt grym feature.
Ja, faktiskt. Och 2011 så skulle det visa sig att den innovationen också var i stort sett helt avgörande för en annan modell som vi kommer att återkomma till igen.
Det blev just Kronolinken i den modellen som jag själv personligen som förknippar Sjöhe Sandström med.
Jo, men du är inte ensam.
Det var den modellen som jag, först när jag såg Sjöhe Sandström, var den modellen jag såg framför mig.
Jo, men det är väldigt vanligt, och det är den som vi får väldigt mycket frågor på än idag. Även om jag tror kanske inte efterfrågan är jättestor, mer än på att den är ikonisk och vi slutade tillverka den för 2 år sedan, så finns det ju ett extremt stort alltså samlarvärde i den, och den håller sig riktigt, riktigt bra ute på marknaden. Och
men visst är det så att det finns vissa återförsäljare som har kvar den i lager?
Jag kan faktiskt inte varken bekräfta eller dementera, utan jag vet att det har funnits, men jag har inte tagit reda på det inför våran träff här idag, men jag vet inte. Kan vara så.
Det kanske ska sägas som Kronolinken också, för den som inte har koll på modellen, att det är alltså en modell som är i botten ett mekaniskt urverk.
Nej, digitalt. Nej, i botten.
Digitalt i botten, ja. Mekaniskt lock.
Och så ett mekaniskt lock.
Och sen lyfter du på så lyfter du över botten, och sen i det så har du tandutdraget 17 rättverk som vi har moddat och finisherat.
Och det finns också finns väldigt många tavelfärger.
Ja, det fanns ganska många tavelfärger. Nu menar jag finns det inte riktigt lika många, men vi har ju i dagsläget, för de som har en kronring som vill byta, så har vi svart, vit och silver.
Det känns som att det finns ungefär 400 olika varianter på tavlan.
Ja, men det finns många. För att historiskt sett så hade vi något så här färgtema som vi ville följa upp. Så vi har gjort både orangea och röda och gula, och vi gjorde en rosa till DI. Så att vi har historiskt sett så har vi gjort jättemånga olika typer av färger till kronringtavlan. Absolut, du har helt rätt i det.
Som vanligt.
Som vanligt.
Kanske inte exakta mängden, men nej, någorlunda.
Ja. Som sagt, bara en känsla vi går.
Det är min känsla.
Men om vi går upp och framåt utvecklingen då, hur ser det ut, hur har det sett ut efter Kronolinken? Hur har tankarna gått? Vad är det ni
man ställs ju som tillverkare, inbitna? Det vet ju ni som inbitna klockkonnissörer, att jag menar, som tillverkare oavsett märke så handlar det om att kunna alltså hävda sig bland ganska många olika märken. Och för vår del när vi hade Automatic och Kronolink, så handlade det mycket om att gillade man inte Automatic och gillade inte Kronolinken, så hade vi ju ingenting mer att komma med, alltså 1997. Så där var vi ju ganska snabbt tvungna att ta upp stafettpinnen i att skapa en kollektion som vi tror alltså funkar oavsett vart i världen du kommer. Så 2001 så kom väl egentligen nästa, alltså inte nästa, men vi har ju under tiden gjort våra Quattros, vi har våra Tonos, vi har alltså de klassiska som inte idag säljs men som har gjorts. Men 2001 så kom ju UTC ORC som du nämnde tidigare, som en klocka som vi tog fram tillsammans med, eller i egenskap av att vi var officiell tidtagare runt om på alla stopp i hela världen för Volvo Ocean Race. Som vi tog fram då med världens främsta seglare för att ta reda på vad behöver man ombord på en kappseglingsbåt för att liksom kunna hålla koll på när starten går och när den inte går. Så då bygger vi på samma teknik som du gjorde i Kronolinkverket som vi gjorde tillsammans med Bofors. Men du har då de här startklockfunktionerna som du behöver inför en kappsegling med de här karaktäristiska 5 bollarna som var 30 sekund räknas ner. Så är det först en hel boll, sen blir det en halv boll och sen är det 10 sekunder kvar start, så piper den 10 gånger och sen börjar den räkna upp då för att visa hur lång tid du har varit på vattnet.
En sjörövarklocka.
Ja, en sjörövarklocka, precis.
Återigen kopplingen till skeppskronometrar.
Precis.
Ja. En klocka för en modern sjörövare.
Ja, precis. Nej, men då sen, jag menar, vad fan, vi har ju...
Ja.
Vi vill ju... Alltså mycket av det vi gjorde tidigt 2000-tal gjorde vi ju. Alltså mycket av den anledningen att vi vill hitta en kollektion som vi även ska tillverka alltså för lång tid framöver. har ju våra klassiska damkronografer, klassiska herrkronografer, och mycket av det vi har i produktion idag tog vi fram någonstans mitten mellan 00-05. Alltså många säger ju att våra stora genombrott kom 97. Och jag är absolut benägen av att hålla med. Men tittar man på, alltså när det stora kommersiella genombrottet kom, så tror jag att det var 2011.
2011?
Mm. När ni kom med Skydiver?
Ja, alltså det var ju ett stort uppsving för oss såklart att få den fjädern i hatten som det innebär att vara officiell leverantör till det svenska flygvapnet. Och att enligt min information också vara den enda i världen som har tillverkat en klocka ut efter ett flygvapnens specifikationer. Alltså det finns ju andra varumärken som är otroligt stora inom aviation och är duktiga på liksom, alltså att knyta märket till flyg. Men vi har ju faktiskt utifrån ganska 35 specifika krav gjort den här klockan till svenska flygvapnet.
Just Skydiver är också en klocka som har varit väldigt populär på just forumet.
Riktigt poppis.
Jo, och det är ju väldigt glädjande såklart. Alltså det är ju en produkt som vi är väldigt stolta över och anser att vi har lyckats väldigt, väldigt bra med. Både alltså prismässigt men även att erbjuda en fantastisk klocka.
Det är en schysst klocka. Den är ju otroligt alltså den är ju som Viggo säger poppis på forumet. Hur alltså den har väl sålt ganska bra också om jag har förstått saker och ting.
Absolut.
Korrekt.
Absolut.
Mycket skulle jag säga.
Det får väl ändå betraktas som en hit.
Absolut. Jag menar vi fick ju leverera ett betydande antal till försvaret och det var väl där och då någonstans vi bestämde oss för att också göra en civil version utav den. Och den mottogs ju alltså från dag ett på ett alldeles utomordentligt sätt.
Just historiskt sett och modernt sett också så ser man ju det att just klockor med koppling till militär armé också har ju liksom, är ju väldigt populära. Framförallt om man tittar på vintage så är ju väldigt mycket arméinspirerade klockor som är rankas väldigt högt helt enkelt.
Skydiver kanske lite grann plockar upp stafettpinnen efter Viggen Lemanien.
Precis.
Klart den gör.
Men Felix, nu ska vi låt oss ta tjuren vid hornen direkt. Kvalitetsproblem med Skydiver hos svenska försvarsmakten. Har det varit lite surr om? Ja. Jag skriver det i tidningarna. Kan vi reda ut det en gång för alla?
Ja, men det är en ganska vanlig fråga jag får. Ja. Såklart. Det var ju före min tid visserligen, men jag har ju fått läsa på såklart och söka information om vad det var egentligen vad som hände. Och tittar man på när vi levererar 1100 klockor till försvaret som vi gjorde, så får man inte heller glömma bort att vi bygger alla klockor för hand i vår verkstad på Ringvägen. Och vid tillfället artiklarna skrevs så hade vi fått in 4 klockor som inte höll måttet. Och det har vi såklart dragit lärdom av och säkerställt att vi har rutiner och processer och flöden som gör att det inte ska hända. Men ibland så spelar den mänskliga faktorn oss ett spratt och i det här fallet så var det 4 av 1100 som var vid leverans inte okej. Okay. Som vi självklart åtgärdade och som vi såklart såg till att de funkade perfekt vid nästa leverans. Och det är ganska komiskt för att många är så här, vad hände egentligen? Fick ni sälja någonting av den här klockan överhuvudtaget? Men jag skulle säga att alltså PR-mässigt så var det bästa som kunde hända. För att vi fick ju otroligt mycket spring in i butik som frågade då våra respektive olika butiker att så här, vad fan är det som händer? Vad är det här för klocka egentligen? Har försvaret köpt lyxklockor? Alltså rubriken på DE var ju försvarets lyxklockor faller i bitar. Liksom. Och det är ju inte riktigt hela sanningen.
Men det var ju 4 stycken av 1100 som föll i bitar.
Nej, inte föll i bitar skulle man säga. Men för oss så handlar det mycket om att vi har ju försökt tillverka en klocka som ska tåla otroliga påfrestningar. Alltså de används ju inte bara liksom när respektive pilot sitter i sina stridsflygplan och tränar eller flyger skarpt, utan de gör ju även otroligt påfrestande träningar och övningar även när de är på marken. Och sen exakt vad som hade hänt med de här 4 kan inte jag svara på, mer än att de inte heller motsvarade våra förväntningar.
Ja, vackert så. Royal Capital.
Ja, denna framgångssaga.
Vad är grejen med den?
Vad är grejen med den? Nej, men det här var ju ett projekt som vi startade 2010. Och vi har väl länge suktat efter att liksom erbjuda oss själva att höja vår exklusivitet lite grann. Vi har ju varit extremt starka i ett segment mellan 15 och 35 000 under alla våra 30 verksamhetsår. Och när vi fick möjligheten att jobba med den här otroligt duktiga urverkstillverkaren så kände vi att det var ett tillfälle som vi inte kunde missa.
Det är Voucher.
Voucher manufaktur. Som ligger i Flurier i Schweiz. Och ett projekt som tog otroligt lång tid i egenskap av att vi inte riktigt visste vad vi ville göra. Hur kommer marknaden ta emot det? Hur kommer varumärket klara av att har en klocka som i stål säljs för 62,7 och i guld för 148,7, vilket vi var ovana vid. Och under 4 år så hinner ju liksom trender och marknaden svänga rätt hårt. Så att nej, det är overkligt på många sätt. Vi sålde slut guldklockan på 5 månader och börjar sakta men säkert också få slut på stål. Så att för oss har ju, är ju det här en klocka som precis som Kronolinken och Skydiver som vi har pratat om innan, som har varit otroligt värdefull för oss som varumärke och som också öppnar dörrar internationellt och får en, jag tror konsumenten får en annan syn på oss som tillverkare och varumärket hos Sandström.
Det är ett extremt svårt segment att lägga sig med en klocka av den typen.
Förmodligen det tuffaste. Det,
ja, verkligen. Det är ju springer rakt in i getingbovet. För du har ju väldigt många märken som har ungefär samma typ av klocka, men som har en
betydligt längre historia.
Ja.
Då lägger man sig runt Jäger exempelvis.
Jo, men det handlar ju mycket om så här
stålklockor.
För oss absolut, det är ett jävla gytter i den alltså priskategorin, men sen handlar det om för oss att jag tror att vi kan erbjuda någonting annat. Alltså dels, jag menar, är du en utav dem som han köper guldklockan, så vet du att du är en av 30 i världen som kommer ha den här. För att AU1440-1 är den referensen som är på, alltså du ser guldaren, och den kommer vi inte tillverka mer än 30. Och tittar man på våran typiska kund, så är det ju en person som har en ganska hög dos integritet, som kanske inte känner att man har ett behov av att följa strömmen. Alltså jag menar, jag träffar ju otroligt mycket klockfolk, men även i privata sammanhang så är folk så här, men vad är det här för klocka liksom? Och det är ju lite spännande på många sätt.
Kommer det komma gummiband till den?
Ja, det är också en återkommande fråga som jag får. Och med tanke på att vi valde att göra den 7,8 mm och ändå så klarar den att leverera 10 ATM, så ville vi ju såklart att den ska också kunna användas när man badar, när man duschar. Och det är någonting vi absolut har tittat på, men när det kommer kan jag tyvärr inte svara på.
Vad tror du, Viggo? Tror du att en Sjösandström Royal Capital med gummiband, tror att är det den Patek-slaktaren som det skulle kunna vara?
Fy fan vad härligt.
Ja, verkligen. 5167 får gå ner på knä då.
Ingen blir gladare än jag.
Nej, men det vore verkligen riktigt, riktigt coolt. Och jag tror att den skulle se väldigt, väldigt bra ut på gummiband. Framförallt med den typen av gummiband som ni levererar till exempelvis Skydiven, fast bara en tunnare variant. Det skulle se riktigt, riktigt bra ut.
För jag kan säga, det är den vanligaste feedbacken som kommer på Klocksnack till exempel. Det är just det att den borde komma med gummiband. Mm. För att gummibandet skulle ta tillvara på sportigheten som finns, med tanke på att den ändå är vattensäker till 100 meter. Man kan använda en Royal Capital som någon sorts biter.
Ja, absolut. Så är det. Jag menar, det finns ju andra alternativ om man skulle vilja idag använda den som en biter. Men jag tror ju att ett gummiband på sikt som kommer från oss hade varit riktigt smutt.
Vi kan använda ordet allround-klocka istället för biter.
Ja, precis. Biter är lite...
Biter, ja, men varför inte?
Nej, jag har haft
Royal Capital. Kör min jämt.
Jag kör kapen hemma, både med Royal Capital och...
jag ligger i trädgården också.
Jag har vinkelslipat med Sjösandström Royal Capital.
Har du det?
Ja, absolut. Vad säger du?
Fan vad du är modig.
Eller jävligt glömsk.
Ja. Nej, och sen för att tillägga också, Capital är ju... den har gjort... Det är nästan lite overkligt fortfarande. Man får nypa sig lite grann här, men när man går upp på morgonen. För att 1995 så vann vi utmärkt svensk form för Automatic. Och 2015 och sent oktober så vann vi även guldmedalj i svensk designpris för Royal Capital.
Fast nu smet du från frågan, kommer ett gummiband till Royal Capital?
Vi tittar på det, men jag kan absolut inte säga när.
Är det nästan ett ja?
Han kan tolkas.
Jag tycker det låter som ett nästan ja.
Visst gör det? För du känner att det är konsumenttryck på dig också.
Nej, men det är någonting vi tittar på. Jag tror att det hade varit, personligen så hade jag tyckt det var fantastiskt. Men jag tror också att det finns ett stort värde för alla de som har köpt och alla de som tänker köpa. För att du får ett större användningsområde för klockan.
Det kommer även att komma lite fler modeller under året.
Jo, absolut.
Bortsett från den som ni lanserar i maj.
Och det känns ju otroligt kul, måste jag säga. För att vi har ju historiskt sett inte kanske släppt en klocka mer än vartannat vart tredje år. Och att då under vårt år som vi fyller 30 kunna släppa fler än tre känns otroligt kul.
Häftigt.
Spännande, va?
Yeah! Ett nytt inslag på podden. Det är Viggo tjatar på Felix Formark. Det var någonting med röd tavla på klockan, Viggo. Kan du Fire away.
Nej, jag tycker vi drar ett streck över det. Jag tror inte det är ett segment som jag
är sugen
på.
Det är bara du som tycker att det här är kul.
Okej. Men Felix, vilken är din absoluta favorit själv i Sjö Sandströms digra kollektion av klockor? Vilket påminner mig om att vi inte har pratat om Landsort. Kan vi inte prata om Landsort?
Jo, ja, snälla, gör det. Jo, men det är också en modell som jag själv har väldigt mycket anknytning till.
Mm. Jo, men det är också en har ju på många sätt blivit en ikon för oss. Och den släpptes ju faktiskt samma år som Skydiving gjorde. Och det var ju ett händelserikt år för oss. Men vi vill ju att när vi släpper den första svenska dykarklockan så ska den ju kunna klara av påfrestningarna på det djupaste djupet på svenskt vatten. Och det djupaste djupet, som alla på forumet vet och även ni här, så vet ju att det är 459 meter och heter
Landsortsdjupet. Ja,
precis. Och klockan är ju döpt därefter, såklart då.
Det är ganska smart.
Ja.
Det är fyndigt.
Ja, nej, men det är viktigt för oss som svensk tillverkare att ta vara på alla våra element. Det är inte bara liksom material, utan även våra omgivningar och miljöer. Och vi släppte den i tre olika versioner. En worldtimer med en extra tidszonsvisare då.
Som kanske borde varit röd-vit.
Såklart, ja, kanske. Den var svartgrön och vitgrön. Och sen gjorde vi en D2, som är den klassiska, som du har kronan ställd till höger. Men sen gjorde vi även en D1 med vänsterställd krona. Och sen valde vi även att i den lyfta in Wolfram i bässen. Och för er som inte vet, så är ju Wolfram, alltså historiskt sett, är ju en svensk upptäckt. Och för många i Sverige som inte vet att den svenska beteckningen är Wolfram, så är det tungsten.
Bara. Precis, och det är även det som används i rotorn på Royal Capital.
Stämmer, helt riktigt. Snyggt inflykt där, Viggo.
Ja, alltså ni, jag tycker ni är extremt duktiga på att liksom binda ihop alla de olika, gör de väldigt så mycket svenska element i alla klockor.
Jo, men det är ju hela våra DNA.
Det är riktigt bra gjort.
Mm. Kul, tack.
Det är ju uppskattade, det är ett uppskattat märke.
Ja, jo, men det gläder mig otroligt.
Det känns spontant som att det vore ett märke som, nu vet jag inte det själv, men det känns spontant som att det vore ett märke som skulle funka extremt bra på utlandssvenskar.
Mm, och det ser vi ju tendenser till. Alltså, vi finns ju på 7 marknader utanför Sverige. Och tittar man på, alltså det vi har en utmaning många gånger att nå ut är ju, alltså att kanske attrahera, alltså local borna i Hongkong. Men vi ser ju en ganska hög grad av utlandssvenskar då, alltså bankpersonal eller alltså stora svenska bolag som har kontor på respektive marknad, att de blir än mer patriotiska när de inte bor i Sverige. Och så köper de Sjö Sandström, alltså lokalt. Och det är ju jättespännande.
Vilka är dina favoritmodeller från ur er egna kollektion? Tre stycken.
Ja, men alltså jag har ju så otroligt förspänt, så jag kan ju använda i stort sett alla klockor vi har tillverkat.
Men ge oss tre klockor konkret.
Konkret, mm. Tre klockor.
Och då ska vi snacka, så då snackar vi tre klockor, inte liksom en familj, utan tre klockor.
Ja, då är det Chronolink såklart, Landsort och Royal Capital.
Vilken färg på Chronolinken?
Royal Blue finns. Alltså våran blåa, mörkblåa. Alla gånger.
Och Landsorten, vilken modell?
D1-an. Med tungstens, eller med Wolfram ring och vänsterställd krona.
Det är bara jag som har alltid trott att Wolfram var en urmakare på Sjö Sandström.
Ja. Nej, och sen Capital, och jag menar, det är de tre i min värld som har gjort otroligt mycket för oss som bolag och som jag trivs väldigt mycket med att ha på handleden.
Och då är det guldversionen du har.
Jag har guldversionen.
Jag antar att din favorit av Royal Capital är den du har på armen.
Ja, jo, men absolut, det skulle jag vilja säga. Sen använder jag ju såklart även stålversionen, men den här har sedan 5 september 2014 fått vara väldigt, väldigt mycket en del av min vardag.
En executive dinka.
Ja, en executive dinka, precis. Nej, men det är väl de tre som jag har som sen gillar jag alla våra klockor såklart. Och jag använder allihopa i olika typer av ändamål. Men jag måste ju välja tre, så ni fick tre.
Tre andra klockor som inte är Sjö Sandström. Vilka är dina tre andra favoriter? Eller så här, kan du ge exempel på några klockor som du känner att den här klockan är imponerad av? Du är ju ändå i branschen, så att du vet, du kan ju se saker som vi entusiaster kanske inte alltid ser. Sånt som är knepigt att göra eller liksom mäckigt att få fram eller komplicerat. Nej,
tittar man på,
vad imponerar på dig?
Nej, jag är jätteimponerad av Rolex bland annat. I egenskap av hur de jobbar med sina konstruktioner. Alltså tittar man på hur de jobbar med nyheter och hur de släpper, så är det ju otroligt mycket de återanvänder i respektive ny modell för att dels såklart vara kostnadseffektiva, men också inte behöva jobba om designkonstruktion inför varje nysläpp. Alltså du kan ju titta i stort sett över hela deras produktflora, så ser man ju att det är mellanboetten är i stort sett densamma, bakboetten är i stort sett obehandlad, och sen har de en ny krans och en ny tavla och får det till en extremt stor nyhet för hela världen. Och det är man ju mäkta imponerad över hur de lyckas. De är väl i stort sett de enda som lyckas, alltså generera, inför Baselmässan i år så hade de väl kanske typ så här, det kan säkert du bättre än jag, Viggo, men de hade väl ett gäng olika nyheter.
Ja, 9 olika klockor.
Ja, men många av dem kan du ju se.
Eller var det 400, tänker jag?
Men många av dem kan man ju se likheter i från tidigare år. Och där måste jag säga att vi är, eller jag är väldigt imponerad över hur de jobbar. För att jag vet ju också hur det funkar i egenskap av framtagande av nya konstruktioner som ska funka över tid. Man ska hålla lager på service och reservdelar. Och där måste jag säga att där är jag jätteimponerad.
De här lite mer moderna klocktillverkarna, HYT, HYT till exempel, som jobbar med helt andra typer av konstruktioner. Rycker i baguetten när du säger sånt?
Absolut inte alls. Nej, faktiskt. Rycker lite grann i baguetten, måste jag ändå säga, i egenskap av att jag tycker att det är kul att det finns folk som vågar, alltså, vara normbrytande och faktiskt ta, alltså, urmakarkonsten till en ny nivå. Alltså med flytande vätskor, och det kan vara allt ifrån liksom extremt avancerade turbioner till vad det nu kan vara. Och då kan jag tycka att det är fascinerande. Men sen i egenskap hur jag upplever den och hur den känns på armen, så är det inte ett val som jag skulle göra. Aldrig.
Vilken independent tillverkare är du mest imponerad av? Om man ser till de som har relativt småskalig produktion i jämförelse med...
Men det är väl en liten uppstickare som jag tror att det har skrivits om ganska mycket här nu på sista tiden. Framförallt med deras ställningstagande till liksom, framförallt kanske smartklockans intåg. Och framförallt ett ganska stort amerikanskt välkänt märke som har ett äpple som symbol. Så skulle jag vilja säga att jag är jätteimponerad över Moser.
Precis. Deras Alpwatch.
Ja, inte bara den, utan sättet de jobbar med deras fumetavlor och
ja, nej, men jag tänkte mer hinten ja. om äpplet.
Benämnde vi precis Moser som klockvärldens svar på Macintosh?
Nej, snarare det att de leker lite med Apple i en av deras senare trailers. Så gå gärna in på YouTube och kolla på filmen om Moser och en CS Alpwatch. Lite underhållning.
Men en annan grej, vi pratat lite om svensk klockdesign och svensk klocktillverkning generellt här innan. Sånt märke som Daniel Wellington, ser du det som ett hot eller en möjlighet? Eller är det...
Jag är mäkta imponerad över den resan Filip har gjort med Daniel Wellington. Alltså det är ju otroligt när man börjar titta på vad han har åstadkommit sedan 2011. Men det är ju absolut inte på något sätt ett hot. Det är ju ingen klocka som du köper som ett substitut för en Sjösandström. Alltså vi är ju prismässigt otroligt långt ifrån varandra. Och jag tror att den som idag köper en Daniel Wellington har nog aldrig övervägt att ens titta på en Sjösandström.
En, precis. Jag tror snarare att det här, de här kvarts batteriklocktillverkarna som är svenska, Triva och Daniel Wellington, snarare de hjälper snarare än hjälper klockindustrin generellt sett, just för att det är en instegsport helt enkelt till att använda klocka och ha på klocka och liksom.
Och jag tror att, alltså jag fick frågan också nu här inte för så länge sedan av DI angående smartklockans intåg. Alltså hjälp, kommer ni finnas kvar och hur ska det här tas emot? Och, alltså jag tror ju både, alltså andra svenska klockvarumärken som är mera utav en accessoar, kanske lite mer modinriktad, och smartklockans intåg hjälper alla som jobbar med klockor. För att det sprider sig ner i åldrarna att använda klocka igen. Och när man blir medveten då om att vad det faktiskt man kanske bär, så precis som du säger Viggo, så kommer man också på sikt göra ett annat val. Det jag tror att våra klockor och andra i vårat segment också blir mer intressanta.
Precis, det öppnar upp som ögonen för en större massa.
Helt klart.
En inkörsport till tyngre missbruk.
Ja, precis, så. Precis som vi talade om i föregående avsnitt.
Ja, alltså, men jag kan tycka att det är bättre att jungfrusilen är en Daniel Wellington än en Rolex-kopia jag köpt på stranden i Turkiet.
Det tycker jag absolut.
Jag håller med.
Andra svenska klockmärken då? Du tänker på sådana som Gustafsson och Sjögren till exempel, som gör väldigt specifika, märkliga, coola klockor.
Verkligen.
Eller Halda. Det finns ju någon gemensam historia med Halda.
Ja, men det stämmer. Ja. Halda drivs ju idag av en av våra grundare, Mikael Sandström. Och han gör det jättebra. Alltså, det är ju en fantastisk klocka och väldigt nischad i min värld skulle jag säga. Alltså den är ju, antingen så måste man vara i rymden eller så är det på en racingbana.
Och används även där utav teknologi från Bofors.
Ja, jag vet inte jättemycket om hur de idag väljer att tillverka sina klockor, men det jag ser och det jag hör är ju, tycker jag de gör jättebra. Och jag tror återigen där att ju fler företag i Sverige som jobbar med tillverkning av klockor, ju enklare det kommer det att göra att våran resa fortsätter på det sättet den har gjort de sista 2 åren. För att man sätter Sverige på klockkartan. Ja. Är vi fler som gör det så kommer det bli lättare för oss. också. Och jag menar, vi är ju den som har varit absolut längst i gamet i Sverige. Och vi firar 30 år i år. Så att jag menar, det är bara hatten av för alla som vågar och vill och kan.
Felix, när vi ändå har dig på tråden så här, du som är liksom djupt inne i klockbranschen. Kan du inte berätta om hur upphandlingen till försvarets upphandling till Sjösandstället till skydiving gick till?
Jo, det kan jag. Det var ju där före min tid, så jag kan ju inte säkert delge all information. Men,
för den jag hört det, den jag hört det ska vara en bra story.
Jo, men den är sjukt bra. Och jag menar, det är ju lite grann som jag sa innan här, att mycket av det Christer och Mikael gjorde alltså, i den digitala delen 1997 till Kronolinken skulle också visa sig vara en av de stora anledningarna till att vi faktiskt fick upphandlingen. Och det finns ju ingenting som är så svenskt som att jobba i, alltså vilken vecka vi befinner oss i. Varför det är viktigt för sitt piloter kan jag inte svara på. Men det var en av de features de hade som krav, att det här ska klockan klara av att visa. Och jag menar, är man inte en svensk tillverkare så ställer man sig ju ganska frågan till varför man ska gå in och modda ett verk till att det ska kunna visa vilken vecka du finns i. Men när man är svensk så ser man det som en självklarhet. Så den stafettpinnen tog vi upp ganska snabbt och säkerställde att vi levererar en klocka som då kan erbjuda alla piloter när de skjuter ut sig i vattnet och så här, fan, shit, jag vet ju ändå att vi är i vecka 16 liksom.
Det är vecka 43, 44 har jag ungarna.
Ja, precis. Bland annat, sen var det ju jättemånga andra aspekter som gjorde det såklart möjligt för oss. Men det var väl den absolut mest, vad ska man säga, punchlinen för våran del som gjorde att vi fick möjlighet att leverera så pass många klockor till dem ändå.
Vilka var ni krigade mot upphandlingen?
Det var jättemånga, jag vet inte säkert alla, men jag vet att det var en del svenska återförsäljare som var involverade. Jag vet att det var en del av de stora svenska märkena, alltså Breitling bland annat, men även en del andra märken i egenskap av liksom Casio och deras Gearshock och många andra olika tillverkare. Och det är för att många tror ju så här, ja, de valde er för att ni är svenskar. Nej, de valde oss för att vi hade den absolut bästa klockan att erbjuda.
Tack så jättemycket Felix för att du ville komma hit idag och sitta och prata lite klockor med mig och Denke.
Tack själva, jätteroligt verkligen.
Än en gång grattis för födelsedagen.
Tack snälla.
Ja, stort tack och grattis.
Tack.
Nu ska vi fråga vår urmakare Henrik som också är verkstadschef på Nymans Ur. Veckans frågor kring urmakeri och funktionalitet på klockor.
Yes, Henrik. Ett vanligt fel på kronografer är att visaren inte nollställer. Varför blir det på det viset?
Ja, det finns såklart många orsaker till att det kan vara så. Men min erfarenhet säger mig i alla fall att det främst beror av två olika anledningar. Det är antingen att man har fått en stöt mot någon av tryckknapparna som har gjort att en injustering i kronografen eller någon del i kronografen har hoppat ur sitt läge. Eller också kan det bero på att fjädern som då agerar kraftkälla till nollningshammaren i kronografen har tappat spänst, ofta i kombination med att oljan eller fettet som är till för att ytorna mellan nollningshammaren och hjärtat i kronografen då inte längre smörjer som de ska, och därav så hakar visaren i vid ett felaktigt läge. En tredje sak kan givetvis vara att visaren i sig själv, alltså putsen där visaren är fastnitad till kronografhjulet, har blivit dålig, vilket gör att visaren i sig självt flyttar sig lite varje gång man nollar.
Varför ska man inte ändra datum på klockan i... Man brukar väl säga, en del säger att man inte ska ändra datum på klockan mellan klockan 10 och klockan 3 på morgonen till exempel. För när, ja.
Nej, men ofta står det ju så i manualerna, ja, för klockor. Det jag först och främst vill säga, jag tycker att man ska respektera det som står i manualen just för sin egen klocka. Men om man ska dra det lite mer i tekniska termer, så först och främst så varierar det ju från verk till verk. För den här datumframmatningsmekanismen, den ligger i kontakt med datumskivan ofta under flera timmar, vilket medför att om man då forcerar fram den, alltså använder kronan för att snabbmata fram datumet, så kommer man att kunna påverka den här mekanismen. Om vi tar de två vanligaste typerna av datumframmatning, så är det ju då antingen ett frammatningshjul som ansamlar kraft i en intern fjäder som alltså vid en given spänning snäpper till att kraften frisläpps vid ett och samma plötsliga tillfälle. Det är ett så kallat instant jump-datum då. Det andra alternativet är att det är ett hjul med ett fastmonterat frammatningsfinger som vi urmakare kallar det för. Och den här mekanismen är ju mer känslig för att man matar fram datumet vid ja, när den är i drift så att säga. För då kan man ju helt enkelt knäcka det här fingret då.
Om jag kommer in till dig som urmakare så säger jag så här. Min klocka går 20 sekunder per dygn för fort. Baserat givetvis på då det sättet som jag använder klockan.
Jag förstår.
Kan du då justera klockan utifrån det helt enkelt?
Självklart kan jag göra det. Men följdfrågan är ganska naturlig. Det är när servade du klockan senast? För att den här själva orsaken till avvikelsen, den kan egentligen bero på två då. Antingen är det länge sedan service, och då kan ju avvikelsen helt enkelt bero på att det är inte beroende på hur du använder klockan som gör att den beter sig på det här viset, utan helt enkelt att krafttillförseln i tidsregleringen är för knapp helt enkelt. Men låt säga att det kanske är 6 månader sedan klockan är servad och den beter sig så här. Då kan jag självklart göra det. Det som är viktigt är ju att mätningen är ordentligt och noggrant utförd då, eftersom sannolikt så kommer jag behöva gå ifrån vad min timingutrustning säger om klockan och helt enkelt utgå ifrån vad jag har för värden när jag påbörjar justeringen, och sen så ställer jag upp den 20 sekunder baserat på det.
Finns det ett inslag av lite så här beteendeanalys hos dig som urmakare, att du faktiskt tittar på, lyssnar lite på hur kunden använder sin klocka och utifrån det kan du använda alltså, sån
den,
info?
Den första naturliga frågan som jag skulle ställa, det är, bär du kanske klockan på höger hand? För att då hamnar helt plötsligt en klocka i ett läge som normalt sett inte är lika noggrant injusterat när det kommer till balansringen. Alltså att man har då kronan upp så att säga. Där brukar avvikelsen kunna variera mer. För ofta i de här testerna som jag vet vi ska prata om lite längre fram, KOSK och så vidare, så använder man 5 positioner.
Det var dags lite historiestund.
Vad säger du?
Det var dags lite historiestund.
Ja, väl, precis.
Med Denke den här gången.
Vi pratade lite grann om ett svenskt märke som heter Ronex.
Ja, precis.
Tidigare. Ronex, det är lite kul story. För att Ronex dyker upp ibland på Klocksnacks vintage del, så har det dykt upp ibland bilder på, folk har liksom postat en bild på något som heter Ronex, och sen så har responsen har väl kanske varit lite så här ljum. Folk har tyckt att det där är bara en sån Rolex rip-off. Liksom. Vad är det för trams typ? Och kvartsdrivet batteriklockor. Men nu i år, tidigare år, så var det faktiskt en kille som lade upp en sån här bild på en Rolex-klocka. Och sen så var det lite diskussion kring den. Och då dök en av grundarna till märket Rolex upp i tråden för att berätta om Rolex historia. Det var faktiskt ganska roligt. Ronex startade 1974 och det började som ett företag där man gjorde miniräknare och olika Taiwan-producerade digitalprodukter. 75 så kom de på att vi behöver göra en klocka också. Så att då startade de ett klockmärke som heter Ronex, och så hela deras grej då var att göra klockor som var ett roliga i designen, välja färger och armband och sådär. Så det var liksom röda tavlor, blå armband och allt möjligt. Man lyckades engagera Ronny Pettersson också som en så här frontfigur för Ronex, om jag förstått allting rätt. När de skulle lansera Ronex så hade de då ett litet problem, för det var ingen som ville ta in Rolex-klockor i sortimentet. De hade en idé om att de ville sälja Rolex-klockor i vanliga urbutiker, de ville inte ta i det med tång. Så att, då bestämde sig grundarna av Ronex för att själva styra vilka butiker som skulle sälja klockorna. Så de dunkade in helsidesannonser i flera stora tidningar för Rolex-klockor. Och så skrev de längst ner att du hittade en Rolex-klocka i varje välsorterad radiohandel. De hade inte kontrakt med någon radiohandel. Däremot då, på måndagen när alla receptannonserna, och där det började dyka upp folk i massa radiohandel och ville köpa Rolex-klockor. Det fanns ingen, så började, blev de helt nerringda av radiohandlare som ville sälja deras klockor. Så då var det löst. Så att sen gick det, rullade det på ganska bra. Så man fick in 500 nya återförsäljare på 3 veckor. Och efter 6 månader då var man störst i Sverige på digitala klockor.
Himla häftigt.
Ja, men se, kom igen nu, vi går lite sådär.
Ja, men jag tycker det är extremt imponerande.
Ja, det här är Daniel Wellington coolt rent affärsmässigt.
Ja, vi som inte nästan värre.
Eller hur?
Ja, alltså, 500 återförsäljare på 3 veckor, det är helt absurt.
Ja, det är galet. Mm. Under en period på 6 år så sålde man ungefär runt 1 miljon Rolex-produkter, inte bara klockor utan även andra prylar. Och sen, det här är det bästa av allt, efter 7 år då säger man så här: nej, vi ska inte satsa på klockor. Vi ska satsa på miniräknare istället.
Det är det nya svarta.
Det är det nya svarta. Sen kom Swatch som gjorde ungefär det Rolex gjorde. Kul designade batteriklockor.
Precis.
Ja.
Några år senare efter det, helt enkelt, när de hade övergått till miniräknarproduktionen.
Ja, ordentligt. Ja. Jag tycker att det är en otroligt cool historia om Rolex. Jag skulle vilja utnämna de grabbarna bakom Rolex till lite av svenska klockpionjärer på ett affärsmässigt sätt.
Ja, men det var absolut första.
Ja, definitivt.
De som var bäst först.
Definitivt. Jag och Viggo tycker att det här är så himla bra med Rolex, så att vi vill utlysa en liten tävling. Vi vill att ni skickar in bilder på era Rolex-klockor. Och mejla dem till adressen nymans1851@klocksnack.se. Mejla in era bilder på Rolex-klockor. Vi kommer välja ut 3 stycken bilder som kommer vinna ett fint pris.
Absolut.
Inte 1 pris att dela, nej, på 3, utan varsitt. Ja, eller hur? Mm. Ja, bra. Det var allt om Rolex. Tack för att du har lyssnat på Klocksnack tillsammans med Nymans ur 1851. Det har varit mycket trevligt att prata klockor med Viggo och Felix. Vi hörs av igen snart med ett nytt avsnitt.
Ha det gött!